Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ska säga så här, de största människorna som man stöter på i livet, de har inget behov av att ge sken av att vara en Rambo. För han någonstans vet vad han har gjort och har inget behov av att projicera det. Så att han skulle gå en förbi om man ser honom på bussen. Men han är en gigantisk människa. Mm.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och i den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst, som heter Ut ur Kabul, den svenska evakueringen från Afghanistan. Välkommen Robert Karjel.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig själv. Så vi kör igång där.
Ja, Robert Karjel heter jag uppenbarligen. Och min bakgrund är väl att jag har jobbat i försvaret, flugit mycket. Mest helikopterar i ungefär 20 år. Men sen så parallellt med det där så har jag skrivit böcker, ett antal thrillers. Politiska thrillers brukar jag säga. Som har kommit ut med ojämna mellanrum. Sen 97 debuterade jag. Sen så har det kommit ut fem thrillers, fem romaner. Och för lite drygt 10 år sedan så fick jag någon slags internationellt genombrott med mina två då senaste böcker. Eller med min då senaste bok som sen följdes upp med ytterligare en bok. Men jag blev såld till väldigt många länder och tänkte att jag ska göra något mer med mitt liv än att bara sitta och skaka en helikopter fram till pension. Så att jag slutade som officer och började på heltid skriva böcker och inte minst hålla föredrag också. Och det har jag gjort de senaste drygt 10 åren. Mm. Och Ut ur Kabul då, det är min första non-fiction, eller alltså faktabok. De tidigare har varit romaner.
Det är därför du fick bli inbjuden hit den här gången.
Ja.
Kan man säga. Och den här boken, den har ju en ganska talande titel. Men vi kanske ska börja med, liksom, hur började det här?
Ja, det började så tillvida att jag som alla andra var hemma i Sverige sommaren för 2 år sedan. I augusti då, 2021. Och i nyhetsrapporteringen så gick det väldigt fort i Afghanistan där dels hade Donald Trump tecknat ett avtal med talibanerna om att vi ska lämna Afghanistan, som Joe Biden när han tillträdde som president sa att det där ska vi uppfylla. Och det alla nog tänkte sig var att USA och västlandet i lugn och ro skulle lämna Afghanistan, och sen så skulle den regeringen med inte minst den enorma försvarsmakt som västvärlden har byggt upp tillsammans med dem med utbildning och utrustning och allt vad det är under, det är ju snart 20 år. De skulle hålla talibanerna stången. Men under sommaren där så föll Afghanistan väldigt fort. Och sen så till allas stora överraskning den 15 augusti så föll Kabul en söndag. Och under väldigt dramatiska omständigheter så USA och alla andra, och inte minst Sverige då, började evakuera. Jag var hemma i Sverige, gjorde inget speciellt. Jag skulle ut på en lång fjällvandring upp i Sarek när det här drog igång. Och sen så gick jag i Sarek i 10 dagar. Och sen när jag kom ut från Sarek och fick täckningen på min telefon så såg jag liksom allt som hade hänt. Och så försökte jag läsa bakåt för att följa händelseförloppet och presskonferenser och sånt där. Och det som var väldigt tydligt för mig var att det här skeendet som hade varit väldigt dramatiskt gått väldigt fort. Nyhetsrapporteringen kunde inte skildra det. Det var alldeles för komplext. Man hade ingen på plats. Det hände för mycket. Och de presskonferenser och annat som var, de skildrade ju inte det som hade hänt. Det var uppenbart för mig. Så att jag kände väldigt starkt att här finns det en historia. Det är någonting annat. Det är inte det som har varit på nyhetsrapporteringar och i presskonferenser som är det som har skett. Och också att här var det ett väldigt historiskt skeende. Där Sverige i allra högsta grad spelade en stor roll. Som höll på att förblekna innan det ens hade skildrats. Och jag kom hem några dagar innan den sista amerikanen och svensken lämnade Afghanistan. Så att jag väntade ett par dagar och sen så, när den sista amerikanen hade lämnat Kabuls flygplats. Det finns en dramatisk bild när här en general kliver ombord på ett flygplan där. Så ringde jag till högkvarteret och kontaktade kretsen kring överbefälhavaren och sa att jag vill skriva boken om det här. Jag vill skildra det som skedde, inte värdera, inte politisera, men ni måste våga släppa, så att låta mig få tillträde till alla människor som deltog. Och då inleddes en process där de sa, ja men det här vill vi göra. Och när jag hade deras godkännande, inte minst överbefälhavarens, så kunde jag gå till de övriga aktörerna, så att säga, utrikesdepartementet, migrationsverket, säkerhetspolisen och inte minst ett säkerhetsföretag som heter Vesper. Som ansvarade för säkerheten på ambassaden i Kabul. Som spelade en oerhört viktig och avgörande del i det här skeendet. Och kontaktade dem. Jag vill skriva boken. De hade sina processer. Förutsättningarna såg olika ut. Men jag sa återigen att jag vill skildra det som har skett. Utan att värdera och politisera. Och väldigt många upplevde att man hade varit med om någonting extremt dramatiskt. Och inte minst historiskt. Så att så småningom så deltog faktiskt alla och jag genomförde mer än 100 intervjuer.
Mm. Ja, jag tänkte precis fråga det, var det någon som inte ställde upp? Men vad jag minns så...
Ja, nej, alla. Det var naturligtvis en viss tveksamhet. Alla, alltså de här myndigheterna, ta ett sånt ställe som utrikesdepartementet. De har aldrig släppt in någon på det här sättet. Som går runt och intervjuar vem man vill och ställer vilka frågor man vill. Och har fullständig transparens. Så det är ju naturligtvis ovant. Men vart efter arbetet löpte och vi byggde liksom förtroende så fick folk förtroende för vad jag höll på med, för den process som var. Jag har ingen avsikt att liksom kasta någon under bussen, att förstöra för någon. För folk har ju gjort förfärliga saker, gjort sånt som de inte är stolta över, sånt som bryter mot regler, sånt som är moraliskt tveksamt. Och att få dem att berätta om det är ju liksom en resa som handlar om förtroende.
Mm.
Och... alla har berättat väldigt öppet och jag har fått tillgång till dokumentation på ett helt unikt sätt.
Ja, du nämnde innan att du till och med har fått mobilfilmer.
Ja, jag har fått filmer, bilder, kopior på dokument, dagböcker, avskrifter. Jag har till och med fått tillgång till data på folks pulsklockor så man kan liksom se hur de var igång, på vilket sätt de var igång. När de säger att de inte har liksom sovit mer än 2 timmar per dygn under väldigt lång tid, så kan man liksom med en pulsklocka konstatera att de har ju inte haft vilopuls mer än liksom den tiden per dygn och sådär. Så att det är ett oerhört arbete, ett oerhört pussel för att bygga upp var alla var, vad de gjorde och för att kunna verifiera att det som hände har hänt. Sen är det också så att många av de här människorna som är med i boken, de har ju, det här har pågått när de har varit under extrem press, de har varit uttröttade, de har varit rädda. Och det gör att det påverkar minnesbilden. Det kan vara så att man har en kristallklar minnesbild av en händelse, men man kan inte tala om den var i måndags eller om den var i torsdags när man intervjuas 5 år senare. Och då gäller det att liksom placera in saker i tid, att verifiera, att få flera källor och så vidare. Och det har jag lagt en oerhörd kraft på.
Och du har lagt upp det som att man också, det är nästan som att titta på en film eller en tv-serie, ja. Att man får följa karaktärer då, kan man säga, eller personer.
Ja, precis. Så att det är ju en sak att sitta på ett oerhört material då med hundratals timmar intervjuer, dokumentation och så vidare. Men sen ska det ju vara värt att läsa. Och det har varit oerhört viktigt för mig att det blir en historia. Och att boken, den kan ju läsas som en spänningsroman. Man kan ta den här boken och läsa. Jag vill ha spänning, jag skiter i om det är på riktigt eller inte. Jag vill underhållas. Och den är ju skriven på ett sånt sätt. Och att jag har skrivit spänningsroman, spänningslitteratur tidigare är ju inte ett handicap i det här arbetet. Skillnaden är ju att varenda mening har jag researchat. Men det är ju byggt som en historia så att man ska liksom kunna följa att det blir en bladvändare kring en verklig händelse. Så att gå från det här oerhörda materialet till att göra litteratur av det handlar ju om att då har vi den här händelsen. Vi säger precis de här timmarna när Kabul faller den här söndagen. Det har jag massa material på. Men ur vems perspektiv ska vi skildra det här? Ja, men det är naturligtvis dels ur ambassadörens perspektiv. Dels ur den som är säkerhetskoordinator för Vesper. Dels ur några afghaners perspektiv. Det är det som blir historien. Så att det liksom blir scener och perspektiv som all den här informationen då bygger upp. Så att det blir verkliga människor som har helt olika upplevelser av det som sker.
Mm. Vad är det som särskiljer hela den här händelsen? Från, det sker ju en massa andra så att säga, militära aktioner och uppdrag. Vad är det som utmärker den här?
Det som utmärker den här händelsen, evakueringen i Kabul och inte minst ur svensk perspektiv är ju det att hela västvärlden har ju varit engagerad i Afghanistan i princip i 20 år. Och att västvärlden har varit på gång att lämna, det har ju pratats om i flera år, så det är ingen nyhet. Utan det som sker är att alla andra länder, när de ska lämna, inser att här har vi en massa afghaner som har jobbat för oss under en massa år, som har tagit risker, som har tagit ställning för oss och för att skapa en demokrati, inte minst det här med jämlikhet och kvinnans och barns, speciellt flickors roll i Afghanistan. Det är en massa afghaner som har jobbat för det, tagit risker och inte minst tagit ställning. Så när vi lämnar och förmodligen talibanerna tar över, då riskerar de en massa. Så de behöver vi ha en plan för. De behöver vi ta härifrån. Så alla andra länder, verkligen alla andra länder, gör en plan för att ta hem sina, som man kallar det för, lokalanställda. Det är allt från ambassadtjänstemän till tolkar som har hjälpt försvarsmakten. Alla länder utom Sverige. För Sverige bestämmer sig för att se, det är ju liksom inte ett offentligt beslut, utan det blir så att man ser på den här frågan som ett personalärende. Och inom utrikesförvaltningen, UD, så enligt Wienkonventionen, som är det som styr all diplomatisk verksamhet, så har ett land som har en ambassad någonstans, har bara ansvar för sina utsända, de svenskar som jobbar där, de svenska diplomaterna som jobbar där. Värdlandet, de har ansvar för de lokalanställda. Kockar och sekreterare och chaufförer och tjänstemän och tolkar och vad det nu är. Det är så man ser det rent juridiskt. Men alla andra länder resonerar i termer av, men det här är ju inte juridik och personalpolitik. Det här är ju politik och etik. Det är moral. Vi har en skyldighet. Så, och bara några dagar innan Kabul faktiskt faller, så under galgen så inser den svenska förvaltningen och inte minst Ann Linde som utrikesminister att det här håller ju inte. Vi kommer inte politiskt överleva om alla andra länder evakuerar sin personal och vi låter alla vara kvar. Så lite hastigt så försöker man dra igång en plan för att ta ut de lokalanställda. Men Kabul hinner falla innan den där exekveras. Och det är ju inte Sveriges stoltaste ögonblick, men samma dag som ambassaden, eller som Kabul faller, så på förmiddagen, för det är ju ingen som vet att det här ska hända, så samlar ambassadören Torkel Stjernlöf de lokalanställda i trädgården på ambassaden och berättar att nu har vi en plan, ni kommer alla få komma till Sverige, ni kommer få ta med era familjer, era barn, och jag lovar att vara den sista som lämnar den här ambassaden, jag ska se till att ni alla kommer härifrån. Och sen väldigt dramatiskt så faller ju hela Kabul. Det är talibaner ut på gatorna, det skjuts, det är fullständigt kaos. Och där bestämmas för att evakuera diplomaterna, alltså de svenskar som finns på ambassaden. Och för säkerheten på ambassaden är det här säkerhetsföretaget Vesper som ansvarar. Och de har ungefär 13 livvakter som skyddar ambassadens anställda. De beväpnar sig tungt och stoppar in diplomaterna i fem bepansrade fordon. Och sen så i kolonn så rullar man genom ambassadområdet och ut på gatan utanför, framför ögonen på de lokala anställda som förstår att Sverige vänder oss bara ryggen. Det fanns inget värde i de där orden. Och de som står där, jag har ju pratat med dem, de är övertygade om att de ska dö. De står i kostymer och blusar, de är ju klädda enligt västerländskt sätt att vara. Och det är liksom uppenbart vem de jobbar för. Och ute på gatorna är det fullt med segervissa talibaner. Och de förstår ju att det är ett gatlopp att ta sig hem därifrån. De kommer förmodligen att dö på vägen. Och det är rent fruktansvärt. Men sen när man väl har evakuerat ambassaden och alla på något sätt i Stockholm andas ut och så vidare, så förstår man att men det här går ju inte. Vi har ju lämnat folk bakom oss. Så att då dras det igång en plan där det här säkerhetsföretaget av, skulle jag vilja säga, moraliska skäl. När Sverige har svårt att komma loss för att givet situationen så är det politiskt komplicerat och juridiskt komplicerat att få igång försvarsmakten, för de har ingen uppgift att åka och evakuera i Kabul. Och de här myndigheterna och statsförvaltningarna och olika departement och så vidare har svårt att agera så snabbt som det nu krävs. Och då är ett antal säkerhetsoperatörer som utrustar sig och åker ut till Arlanda för att med liksom reguljära flygbiljetter ta sig tillbaka in i Afghanistan. Och det är ju en rent filmisk scen.
Mm.
När de kommer till Arlanda och går fram till incheckningsdisken, de har köpt biljetter. Och det här är mitt under pandemin. Så att man behöver ju ha väldigt ordning på sina vaccinationer. Det är väldigt mycket formalia kring resor. Och de har inte ordning på någonting. De har med sig stora väskor fulla med saker som man normalt sett har väldigt svårt att checka in på Arlanda. Och de har alla diplomatpass. De är alla förstesekreterare på ambassaden i Kabul. Men alla som ser dem förstår att de är allt utom. Det är, man har ju liksom bilden av hur en diplomat ser ut och klär sig. Och här är det väldigt mycket biceps och tatueringar och manbands. Men de är alla förstesekreterare på ambassaden. Så att när de ska checka in så den som står bakom incheckningsdisken liksom, säger det här går ju inte. Liksom. Ni har inte ordning på vaccinationer. Det är liksom en massa problem med den här incheckningen. Så att de vägras att kliva ombord. Och då är Thomas Sjöström, som jag har intervjuat väldigt mycket, som leder det här teamet. Han kliver tillbaka, lyfter upp sin mobiltelefon och säger att jag tror att jag behöver lite hjälp. Och då är det så att UD stöttar också den här operationen, så att de är helt med. Så att i ett rum som kallas för Bagdad Café inne på UD så sitter ett gäng väldigt seniora diplomater. Flera av dem har gått i pension, men de är de här som har väldigt bra kontaktlista i sina telefoner. Som när de ringer till Washington, Pentagon, Vita huset, Bryssel, var det nu är, så är det verkligen någon som svarar. Och med deras hjälp så kommer de på det här flygplanet. Flyger ner till Qatar, och därifrån så lyfter de ett amerikanskt militärt transportflygplan in till Kabul och kan börja jobba. Och det är väldigt dramatiskt, hela liksom händelsekedjan. Så att när alla andra länder har sin militär igång och jämförbara länder, Danmark har 50 män och kvinnor igång, Norge 150, så har Sverige 6 civila säkerhetsoperatörer och en diplomat, för UD skickar med en ambassadör också, en oerhört intressant person, Jonas Westerlund, som blir liksom värdigheten i det hela.
Det är en otrolig insats egentligen.
Ja, den är rent historisk.
Mm. Du nämnde där med Ann Linde som jag vet inte om sa det rent liksom explicit, men det här kommer inte att hålla politiskt.
Nej.
Alltså vi måste göra något, alltså det sätts en press, ja. Eller upplever en press. Alltså då menar hon, eller menar du, alltså snarare så här, om vi inte gör det här så kommer det slå tillbaka på oss politiskt.
Ja, så är det, men jag skulle vilja säga att jag har ju intervjuat henne. Jag är övertygad att hon drivs av moraliska skäl. Det här är helt enkelt fel. Hon gör det här av en inre övertygelse.
Mm.
Sen är hon ju naturligtvis en hög och erfaren politiker som förstår det där spelet och att det här har potentiellt politiska konsekvenser. Jag är övertygad om att det är en del av hennes bedömning. Men det som får henne att rätta upp, för att det är så att hela UDs liksom tjänstemannaelit är ju någon mån emot henne. Men jag skulle också vilja säga att det är så enkelt att fördöma juristerna och HR-folk och så vidare. Men de gör sitt jobb. De De har fått det här som ett personalärende och då läser de reglerna. Men det är inte ett personalärende, det är ett politiskt ärende, det är ett moraliskt ärende. Och där tar ju Ann Linde ett oerhört ansvar och en oerhört personlig risk. Om det här blir tok med så är det ju hon som står där. Och hon säger det väldigt tydligt på ett möte som jag har liksom skärskådat ur alla vinklar och pratat med alla som var med där inne. Att hon är väldigt tydlig med att jag tar ansvaret för det här. Det här är inte ett personalärende eller ett juridiskt ärende längre, utan det är politik och det är jag liksom här för att göra. Så nu gör vi det här, nu ska de hem. Och jag är övertygad om att hon drivs av en personlig övertygelse i ett avgörande ögonblick. Och det är hon som får det att vända. Sen är hon naturligtvis en politiker och har sådana hänsyn, men det är inte det nödvändigtvis som är drivande för förändringen.
Nej, för det är det man vill se, alltså politiker och ledare som det här är fel, vi måste göra något.
Inte ja, precis. Och jag tycker att det finns någonting stort här. För det är ett ögonblick när man liksom tar ett oerhört ledarskap över situationen med en personlig risk, skulle jag vilja säga. Mm. För där vi befinner oss just nu, med koranbränningar och höjda terrornivåer och allt möjligt sånt, så efterlyser jag att politikerna tar ett ledarskap över situationen.
Ja, men exakt.
Det här är inte juridik. Nej. Formalia och olika myndigheters förvaltningsmodeller, utan det har att göra med politik, med moral och ytterst nations väl och ve. Och då behövs det ett politiskt ledarskap som just nu är famlande. Här är en situation då för 2 år sedan där det politiska ledarskapet förvisso väldigt sent och det har stora konsekvenser. Men inser betydelsen och sin roll och får någonting oerhört att hända.
Det är intressant att du säger det, för det var precis det också jag hade i tankarna, det här med att det här är ett exempel på det när man någonstans visar ledarskap. För att jag tycker också idag så är det flera frågor där det saknas, där man lutar sig på, eller det känns som att många politiker lyssnar på opinionen och vill göra sig populära framför att kliva fram och visa. Och det är flera frågor där det saknas.
Ja, det är ju så att liksom i en större kontext så är det så att politiken har blivit gisslan hos juridik, förvaltnings, jag höll på att säga modeller, men liksom politiken har inte längre det yttersta ledarskapet. Och det behöver återtas. Man kan, alltså i vissa situationer behöver en nation ge ett svar på en fråga. I det här fallet med min bok då, evakueringen i Kabul, så den fråga man behövde, som ställdes då, var: de här människorna som finns i Afghanistan, har vi ett moraliskt ansvar mot dem? Ja, det har vi. Och då måste vi göra någonting. Vi är i en liknande situation nu där vi har liksom hamnat i ett väldigt svårt läge till följd av att vi som nation har inte kunnat besvara frågan: är det just nu lämpligt att bränna en koran i Sverige? Den frågan har inte vi som nation kunnat ge ett svar på. Vi ger flera svar på det. Och då försöker vår omvärld håller just nu på att ge oss det svaret. Och utsätta oss för ett tryck tills de tycker att de får rätt svar.
Mm. Det är intressant, tycker jag. Och den här, bara för att ge en överblick.
Som sagt. Själva historien så att säga, eller?
Ja, men jag tänkte också på tidsperspektiv. För du sa, det gick ju fort, eller när den väl också kom in i boken. Det är bråttom. Nu måste vi, hur ser det tidsperspektivet ut från att sen, nu måste vi faktiskt ut?
Det som händer är att Kabul faller en söndag, den 15 augusti. Och sen så kan man säga att boken naturligtvis skildrar till viss del förspelet innan det sker. Men när liksom historien väl är igång så är det så att det är ungefär från den här söndagen och ytterligare en vecka, återigen söndag, fram till efterföljande fredag. Så att det är i princip 12 dagar som historien utspelar sig under. Och det som det finns ju liksom en klocka som tickar hela tiden i boken, så tillvida att man vet redan innan historien börjar, och det är man också medveten om under evakueringen. Att förr eller senare så kommer det bli ett stort terrorattentat här. Och då är det så att på den sista torsdagen, alltså efter 11 dagars evakuering, så är det en man från IS som spränger sig vid någonting som kallas för Abbey Gate och dödar flera hundra människor. Ett fruktansvärt attentat. Och att han är på gång Det är amerikanska underrättelsetjänsten och jag har fått tillgång till, jag har intervjuat människor och fått tillgång till oerhört material som gör att jag kan följa den här Alongari som han heter. Från det att han friges från ett fängelse hela vägen genom Kabul fram till så att han spränger sig vid flygplatsen. Och han finns ju som en mörk skugga i historien. Att hur han närmar sig, hur underrättelsetjänsterna jagar honom och snudd på får tag på honom. Men han liksom, han och hans, de som hjälper honom hela tiden kommer undan och till sist då spränger sig. Och det ska jag också säga att även om naturligtvis Vesper var oerhört, var helt avgörande för att dra igång den här operationen och under operationens gång. Men så småningom efter ungefär en vecka så kommer försvarsmakten, den svenska försvarsmakten in i spelet också med Herculesflygplan, stora transportflygplan, andra stora transportflygplan och specialförbanden som tillsammans med Vesper då ser till att få ut människor på alla möjliga sätt. Ganska avancerade operationer emellanåt. Och jag har ju också intervjuat specialförbanden och inte minst två operatörer som i boken heter Kim och Lärkan. Som båda två är mitt i händelserna när den här Alongari spränger sig med 23 kilo sprängdeg och flera hundra stålkulor kring kroppen. Mm. Och de är mitt i den där händelsen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och jag minns också nyhetsbilderna därifrån. Jag vet inte exakt vilket skede det var när man såg plan som lyfte och det liksom nästan föll folk.
Ja, precis. Det är ju de där bilderna som är de första dagarna under evakueringen när det inte är någon ordning inne på flygplatsen i Kabul. När afghaner klänger sig fast på flygplanen och faller som klasar och slår ihjäl sig. Och bara att förstå den desperationen som människor känner. Det finns ju liksom scener där människor kastar sina barn över murarna.
Mm.
För att de är så uppgivna över det som håller på att ske. Och det är ju liksom att gå i det här dag ut och dag in. Det här, den här fruktansvärda förnedringen, döden. Den platsen som blir central i hela evakueringen är någonting som kallas för Abbey Gate. Som till sist är den enda platsen där afghanerna kan ta sig in på flygplatsen. Och Abbey Gate är ett avsnitt av en mur där de västerländska soldaterna, Vesper, de svenska specialförbanden står bakom. Och framför så har de ett avloppsdike där det liksom är där är avloppsvatten. Och afghanerna liksom ska klaffsa över det där. Men det är ju inte bara det att de ska klaffsa över, utan det är tiotusentals människor som trängs på ett sätt som är ofattbart. Alltså människor trampas ihjäl och kläms ihjäl hela tiden där.
Mm.
De soldater som bevakar här, amerikanska marinkåren och brittiska Second Para, de är helt uttröttade, de jobbar 100 timmars pass. Så att de har ju liksom nått en punkt där de inte fungerar som människor. Så att de får ju liksom sina utbrott där de liksom skjuter med gummikulor och slår omkring sig mot de här afghanerna som trycker på. Så att det är ett helvete på jorden. Och i det kaotiska så ska man försöka få tag på rätt afghaner. Är det där hon som vi väntar på eller är det någon annan? Och plötsligt när de dyker upp, men hon ska ju bara ha ett barn, hon har ju tre barn med sig. Vem ser de barnen? Ska vi ta in dem? Här dyker plötsligt upp en mormor som är svårt handikappad. Hon finns inte med på någon lista. Om inte vi tar in henne här så kommer hon kommer ju dö framför våra ögon. Mm. De besluten är de här från Vesper och specialförbanden som måste ta där och då. Tillsammans med bakom dem så finns det en uppsamlingsplats där några UD-tjänstemän sitter och gör den sista sorteringen av vem som får följa med och vem som ska tryckas ut i det där, den där köttkvarnen igen. Och det är fruktansvärt att sitta och behöva fatta de där besluten.
Det som också tycker är speciellt med just den här evakueringen, det är ju att man har ju en så att säga en fiende som är, vad ska man säga, inhuman, alltså som kommer för att döda i princip, eller många kommer att riskera liksom att bli att de ska ta livet av dem för att de har jobbat på en ambassad exempelvis. Och det är ju väldigt extremt. Det är ju som att man är jagad av orcher på något vis.
Ja, och de som flyr ut, som jag intervjuat, de upplever verkligen att det är bara döden som väntar bakom dem. De kommer dö, och de kommer dö på ett fruktansvärt sätt. Det är det enda de har bakom sig. De är övertygade om sin egen död. Och de måste liksom ta sig in på flygplatsen till varje pris. Och det där, den där upplevelsen gör ju någonting med en människa. Och det är ju de svårt påverkade under resten av sitt liv. De som överlever.
Du ger också i boken, man får följa med de som är med där. Vid flygplatsen exempelvis så det trängs ju folk som vill med, som kommer vifta med sina papper och som vill förklara varför de också liksom ska få följa med och sådär. Och där står det ju då militär och andra och ska liksom ta beslut om
sortera,
det.
Sortera,
ja. Här kommer någon med två barn. Det är ju alltså fruktansvärd situation och uppgift. Och där man hela tiden måste kolla, stämmer de här papperna? Vilka får vi ta med, vilka vi inte ta med?
Precis.
Där man själv känner sig att man skulle ha svårt att säga nej till någon.
Ja, men man får inte säga ja till alla. Utan antingen finns de med på listan eller så finns de inte med på listan. Behovet är oändligt. Och sen så har vi en massa regler som innebär att det är de lokalanställda. Och det är deras familjer. Det är deras män och fruar och deras barn under 18 som får komma med. Mormor får inte komma med. Moster får inte komma med. Och den afghanska och kanske... Det kanske nog mer vi i Sverige som har liksom en extrem uppfattning om vad en familj egentligen är. För de här människorna så... Den här mormor som har levt med dem i 20 år och som kommer att dö om hon blir själv. Det är en självklarhet att hon tillhör familjen.
Ja, just det.
Och barn över 18. Nej, de får inte få det med. Och vi har liksom våra svenska regler och en process som ska genomföras. Men jag ska också säga det att samtidigt som de här reglerna då och i ett sånt här sammanhang så förefaller ju de helt inhumana. Men de som jobbar där, både Vesper, specialförbanden och UDs tjänstemän tillsammans, inte minst ska jag säga med Migrationsverket som genomför ett byråkratiskt stordåd i det här, som har en lite undanskymd roll i boken dessvärre, men har en oerhört central roll i hela skeendet. Man hittar ett sätt att göra det här på som jag skulle vilja kalla så humant som det är möjligt givet omständigheterna. För man kan inte ta hem alla som vill komma hem. För det behovet är ju hundratusentals människor. Och det ska jag säga att man får ju faktiskt ut mer än... När operationen inleds, när Kabul har fallit och man inser att det här blir, vi kommer inte överleva moraliskt. Vi kan inte se oss själva i spegeln. När man drar igång den här operationen med Migrationsverket, Utrikesdepartementet, Vesper och i viss mån Försvarsmakten, så har man en uppfattning om att man kanske kan få ut 25 personer.
Mm.
12 dygn senare kan man konstatera att man har fått ut 1023. Så att det är något oerhört som man åstadkommer.
För 25 låter ju ganska lite.
Ja, det låter väldigt lite. Ja. Men det är vad man tror just då i det fruktansvärda kaos som råder. Mm. Och att man inte har någon aning om var folk befinner sig. Vi har en uppfattning om att den här personen vill vi ha ut. Men var finns han och hans familj? Vi har en uppfattning om att den här kvinnorättskämpen, vi vill ha ut henne. Men vi har inte ens mejl eller mobil till henne. Vi tror att hon gömmer sig i en by utanför Kabul. Hur ska vi få ut henne?
Mm.
Och det är ju det som sagt var... Det är ett jättearbete i alla dimensioner. Och det intressanta är ju att där vår svenska förvaltning, våra regler, myndigheter, politik, juridik famlar väldigt mycket under den första veckan, så är det så att det är individer som kliver in och börjar få saker att hända. Mm. Individer på Migrationsverket, på Utrikesdepartementet, hos Vesper, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, som får att hända. Som helt enkelt går över sina formella mandat. Pratar med några andra och drar igång någonting. Så att det är ju också så att det finns ett patos hos de här människorna som gör att de blir mer än tjänstemän och administratörer, utan att de läser situationen för vad den är.
Och det är det man får följa. Det är det som är så häftigt också när jag läser den, tycker jag, att det är folk som kliver in.
Ja.
Precis, exakt. Och jag tänkte på det med det här. Det finns ju de som i princip liksom ber sig dit eller återvänder, vill hjälpa till.
Ja.
Och majoriteten skulle sticka ju därifrån, såklart. Ja. Det hade man ju själv gjort. Men det är ju en otrolig... jag fascineras över de som vågar, vill och liksom ber sig tillbaka. Eller när man ser det som vi måste. Det är ett så otroligt mod.
Ja, och jag ska säga så här att nu har vi mest pratat om svenskar och nämnt... någon afghan, men det är ju en afghan som spelar en helt avgörande roll. Han som är Vespers lokalanställde chef på ambassaden. Som dels är den sista som faktiskt lämnar över ambassaden till talibanerna med risk för sitt eget liv. Jag har stött på många modiga människor i mitt liv. Med mod så menar jag någon som trots extrema risker väljer att agera medvetet. Och han är nog den modigaste människa jag stött på hela mitt liv. Som gång på gång under hela det här förloppet riskerar sitt eget liv på ett oerhört sätt. Han är den som stannar kvar sist på ambassaden. Han är den som organiserar de lokalanställda. Han är den som åker runt i Kabul och berättar för Sverige vad talibanerna gör och inte gör. Var det finns vägspärrar. Han åker ju själv runt och gör det här. Och sen så småningom är han vid Abbey Gate och ser till att de som han har ansvar för, alltså rent fysiskt så är han där och pressar sig igenom och börjar lyfta människor över den här muren. Låter sin egen fru och sina barn vänta nedanför för att få över sina egna på ett oerhört självuppoffrande sätt. Alltså timme ut och timme in. De svenska specialförbanden har aldrig sett en människa jobba på det sättet. De vill att han ska bli avlöst. För en människa kan liksom inte utsättas för det där. Men han är den enda som känner igen i den här soppan av människor. Där, vem är det som är vår lokalanställde? Vem är den där vakten? Är det där verkligen hans fru? Är det där verkligen hans barn? För folk sträcker upp barn och så vidare hela tiden. Så att han måste vara där. Och sen så stannar han även efteråt. Alla som tas in på flygplatsen flyg så fort som möjligt ut därifrån. Till Islamabad eller till Tbilisi, Georgien, för att sen tas till Arlanda och liksom en migrationsprocess. Men han stannar kvar för att hjälpa Vesper och specialförbanden i de operationer som pågår med att få in ännu mer människor. I och med att han dels har personkännedom, dels har nätverk, dels också talar de språk som är aktuella.
Som en slags verklig Rambo-figur nästan.
Ja, jag har ju träffat honom ganska mycket. Jag ska säga så, de största människorna som man stöter på i livet, de har inget behov av att ge sken av att vara en Rambo. För han någonstans vet vad han har gjort och har inget behov av att projicera det. Så att han skulle gå en förbi om man ser honom på bussen. Men han är en gigantisk människa.
Mm. Vad gör han idag?
Han håller på att skapa sin tillvaro i Sverige och lära sig svenska. Och just nu så ser han nog ett ganska enkelt liv framför sig.
Mm. Och utifrån det här skenet, allt som skedde och sådär, är det något som man kan se ut, eller liksom med lite helikopterperspektiv, du som är van att köra helikopter?
Ja, precis.
Vad som gick liksom rätt? Eller vad som gick fel? Eller hade man kunnat gjort något annorlunda?
Ja, det finns flera ganska tydliga slutsatser. Dels är det så att i ett sånt här hastigt skeende, det som är en kris, så vårt sätt att som där regering och riksdag och myndigheter ska samarbeta. Vårt sätt, vår modell, för att vara konkret, det som grundlagen beskriver, funkar inte i en kris. Det visar sig gång på gång. Och det här kommer vi liksom gång på gång också bli varse. Och det uppmärksammades i samband med evakueringen från Kabul. Jag tror att uppmärksamheten kring boken har påverkat här en hel del. Som en händelse så blev ju den här evakueringen ur Sudan bara några veckor efter att min bok kom ut. Och den evakueringen genomfördes på ett helt annat sätt, liksom rent politiskt, där regeringen fick ett och inte minst Försvarsmakten då, fick ett riksdagsbeslut som gav Försvarsmakten ett mandat att genomföra det här. Och allting gick på ett helt annat sätt. Vilket är väldigt bra. Det var ju liksom och där gjorde verkligen politikerna det bästa möjliga av den situation som grundlagen ger. Men vi har uppenbara problem med att leda Sverige i en kris. Och enkelt uttryckt kan man säga så här, att det som skiljer Sverige från alla andra länder, det är att i samband med en kris så har regeringen inte tillgång till landets resurser, utan de äger myndigheterna. Och myndigheterna kan bara genomföra det som är beskrivet i deras uppdrag. Så om Försvarsmakten inte för ett år sedan fick i uppdrag att evakuera från Kabul, kan de inte genomföra det, inte på eget bevåg. Men regeringen kan inte ge dem mandatet att göra det, utan det kan bara riksdagen. Och det är en väldigt långsam process. Så sammantaget gör det här att när man ska agera när det handlar om timmar och dagar, så grejar inte Sverige det.
Mm.
Och det behöver vi se över. Kabul var ett sådant exempel. Evakueringen i Sudan gick mycket bättre. Men det går
tsunami liksom i Thailand också.
Ja, tsunami i Thailand var ju liksom extremexemplet, och allting gick åt skogen. Men det som är det positiva, och det som boken ju är en hyllning till, är individen. Alla dessa kompetenta människor som kliver fram och får det att hända. Visserligen, alltså de kliver fram så fort de kan, men att ett lands krishanteringsförmåga i avgörande situationer ska bygga på vad individer förmår, klarar och orkar, är ett väldigt dåligt sätt att leda ett land på. Den värld vi har nu är väldigt oförlåtande. Och att sitta och hoppas på att individer ska lösa det vi ställs inför är en dålig strategi. Nu tror jag inte att det är någon som uttrycker det på det sättet, men det är det som i realiteten händer. Och det här, ja, behöver vi ta tag i.
Men någonstans står väl också politisk stabilitet emot att agera fort? Alltså,
jo, precis. Det, naturligtvis ska inte en försvarsmakt själv hitta på vad den ska göra och inte göra ute i världen med Herculesflygplan och specialförband och bomber och granater. Man ska hålla en försvarsmakt i strama tyglar. Men man måste ha förmågan att kunna använda den när det behövs. Och så är det inte just nu.
Mm.
Vi ska värna att det är en demokrati, att makten utgår från folket. Men folket förväntar sig att regeringen leder landet i en kris. Och det kan inte regeringen göra just nu.
Mm.
Vart det här med koranbränningar och hot och evakuerad ambassad i Bagdad och allt vad det är, leder till, det vet vi inte just nu där vi sitter. Men jag tror att det finns en stor förväntan om att regeringen ska leda landet i det som just nu är en kris som förmodligen kommer förvärras. Och då duger det inte att man så att säga skyller på regeringsform och grundlagar och annat, utan då behöver man göra någonting åt det.
Om man tänker liksom, vad som hände efter,
ja,
det här, den här evakueringen, vad ska man kalla det för, liksom efterspelet, vad har hänt sen? Vad hände sen med på plats?
Ja, alltså,
det har ju lite grann försvunnit ur i alla fall nyhetsförmedlingen.
Ja, det har det gjort. Alltså, och så är det ju att Afghanistan på något sätt dog och försvann när det hade evakuerats därifrån. Det som har hänt är ju att det vi egentligen, dels är det så att talibanerna har ju tagit över. Och där de först lät lite mer eftertänksamma och, ska vi säga, liberala med att nej, men vi kommer inte stänga skolor och vi kommer låta kvinnor och så vidare. Det har ju bit för bit helt försvunnit. Så att det är ju, ja, det bästa sättet att uttrycka på det är ju att det råder medeltid i Afghanistan. Där ekonomin har kollapsat, där människor hungrar, där klimatförändringar också ställer till det så att det växer inte som det ska. Man har alla problem man kan tänka sig, plus att då återigen att det råder medeltid. De som leder landet är ju religiösa ledare, de är inte politiska ledare. De har inte förmågan att leda ett land, att hantera en nation som behöver äta, utvecklas, utbilda sig och fungera. Så där är det ju i någon mån rent förfärligt. Och det är ju det bistra att vi nu inte ser de som blev kvar. För det vi har gjort i västlandet är ju att de här ungefär 200 000 afghanerna som totalt evakuerades, det är ju i någon mån en medelklass som vi i västvärlden har byggt upp under 20 år. Där vi har varit beroende av dem, de har varit beroende av oss. De tänker som vi, de är som vi, de har samma värderingar som vi. De som skulle transformera Afghanistan till att bli ett land med jämställdhet och utbildning för flickor och hög nivå på sjukvård och allt det här som i högre eller lägre grad i stort sett alla andra länder i alla fall har en strävan efter. Det hängde ju på de här 200 000 afghanerna som vi nu har lyft ut. Och som är i högre eller lägre grad nu håller på att liksom integreras runt om i världen i de samhällen som är. Väldigt många av de som evakuerades till Sverige från Afghanistan, de har väldigt kvalificerade och riktiga jobb här i Sverige nu. Men de är ju inte en del av det som sker i Afghanistan. Och de är ju inte önskvärda där heller. Och någon slags tystnadens mörker har lagt sig över alla de miljoner och åter miljoner människor som lever ett i bästa fall enkelt, oftare fruktansvärt liv i Afghanistan. I anonymitet och bortanför liksom uppmärksamheten. Där såklart Ukraina och Ryssland och allt möjligt annat istället tar uppmärksamheten från det som sker.
Väldigt sorgligt.
Ja, det är fruktansvärt sorgligt. Och i någon mån så är det också så att det är en del av vår historia som vi i någon mån behöver förhålla oss till. För här har ju faktiskt Sverige varit med och förlorat ett krig för första gången på 200 år. Vi hade något investerat. Vår fiende var talibanerna. Det var väldigt tydligt att vi var där för att trycka tillbaka dem och lyfta till fram andra världen. Och det var talibanerna som kastade ut oss. Det var de som vann, de som fick som de ville. Vad var det vi åstadkom? Alla dessa, det är 8000 män och kvinnor som har tjänstgjort bara i försvarsmakten i Afghanistan. De uppenbara förlusterna, de som dödades och skadades så att det liksom fattas delar på kroppen, det är ju liksom uppenbara sår i samhället. Men det är väldigt många människor som har liksom psykiska men av det hela och inte minst känslan av att ha deltagit i någonting som inte hade något värde. Vad var det vi åstadkom? Och man åstadkom någonting. Under de år som bland annat vi var där så utbildades barn och flickor. Kvinnor fick en annan situation. Sjukvården nådde mycket längre. Folk fick med sig saker som spelar roll i livet. Så att det vi gjorde spelade roll i Afghanistan. Vi gjorde någonting som betydde någonting. Men inte någonting som var tillräckligt för att påverka Afghanistans historia. Och det var ju någonstans trots allt vår förhoppning. Och det behöver vi förhålla oss till. Det vill vi prata om mera.
Vad skulle du säga då efter att du, alltså från det att du började det här projektet till att du skrev klart boken, vad var det mest, vad ska man säga, som du tar med dig mest, det kanske oväntade som du inte visste innan, som du tar med dig?
Ja, dels att historien var så fantastisk, för när jag drog igång det här så visste jag inte, jag hade en känsla för att här finns det en historia, här har skett någonting annat än det som har rapporterats. Att den historien eller de historierna skulle vara så fantastiska, det hade jag ingen aning om. Kraften i en berättelse, att när jag började intervjua folk i den där världen, började prata om, det är någon Robert som håller på intervjuar, jag har förtroende för honom. När det här liksom nådde en kritisk massa så att folk hörde av sig, hej, jag har hört att du gör en bok, jag har lite bilder som du kanske skulle vilja se, jag har avskrifter av ett möte som jag var på, det kanske kan vara av intresse.
Kul.
Att, ja, det var, och jag lärde mig väldigt mycket om research. Jag lärde mig extremt mycket om hur man intervjuar människor. Både de som vill berätta en historia och de som kanske spontant inte vill. Jag har gjort någonting som jag inte vill berätta om. Och här sitter du och säger att jag ska berätta om det. Hur får man någon att berätta om det? Och att göra det, inte bli lurad att göra det. Utan att ha förtroende för det när de gör det. Och sen inte minst då individens kraft. Vad människor som känner starkt för någonting. Att överleva. Eller att det här måste jag göra för att kunna se mig själv i spegeln. Vad den kraften kan åstadkomma. Det lärde jag mig. Jag fick en helt annan syn på människor generellt. Alltså både det mörka och det ljusa i människor. Och det, skrivandet av den här boken har i någon mån också påverkat mig själv och mitt eget liv. Vad är det som är viktigt? Vad är det som spelar roll? Och vilken slags människor är man ska omge sig med?
Sista frågan då.
Ja.
Förutom att läsa boken, vill du skicka med någon rekommendation till de som lyssnar?
Att engagera sig i det som sker just nu. För det som har skett sen boken, alltså när boken skildrar någonting som skedde för 2 år sedan. Då var Sverige en liten, liten bricka, ett väldigt stort spel. Vi hade mycket med den här evakueringen att göra, men det var mer USA och västvärlden generellt. Det som har skett på 2 år med Ukraina, NATO-ansökan, koranbränning och allt sånt där, är att vi har gått från att vara en bricka i ett litet spel till att Sverige nu är spelet. Vår roll i världen är en helt annan. Just nu så finns det människor, organisationer, länder, rörelser som vill oss väldigt illa. Och det är just Sverige de vill illa. Och det innebär att vi kan inte längre välja på vilket sätt och när vi deltar i det som sker i världen utanför. Och det är en dramatisk förändring av vår plats i världen. Och att människor, individer förhåller sig till det och tänker kring det och drar slutsatser kring det innan det påverkar oss allt för mycket utan att vi han placerar oss och gör någonting åt det. Det är en uppmaning. Vi befinner oss på en helt annan plats i världen. Mm. Och det är inte nödvändigtvis en bättre plats.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig eller nå dig någonstans?
Ja, jag har en hemsida som heter robertkariel.se, så man googlar mitt namn så hittar man den. Mm. Och där kan man skriva ett mejl om man vill.
Tack för att du var med.
Tack så hemskt mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.